Från femte Moseboks fjärde kapitel, vers 29-31. Mose sa, men där ska du söka Herren din Gud, och du ska finna honom om du frågar efter honom av hela ditt hjärta och med hela din själ. När du är i nöd och allt detta drabbar dig i kommande dagar, då ska du vända tillbaka till Herren din Gud och lyssna till honom. Ty Herren din Gud är en barmhärtig Gud, och han ska inte överge dig eller låta dig gå under. Han glömmer aldrig det förbund han ingick med dina fäder och bekräftade med ed. Herre, tack för ditt eget ord. Tack för att vi får dela det, fördjupa oss i det. Och nu ber jag att du ska låta din ande göra det så levande att det blir någonting för oss att leva på i dagar som ligger framför. Hjälp oss att ta emot det som vi behöver, var och en här idag. Amen. Ja, jag vet inte hur du reagerar, men när jag läser den här texten så väcker den fler frågor än den ger svar i alla fall. Och den väcker en hel del nyfikenhet. Och det är särskilt några ord i de här verserna som gör att jag måste fundera och framförallt läsa lite mer. Och det är dels det där lilla ordet i början, där. Men där. Och sen de här orden, när allt detta drabbar dig. Ja, vilket då allt detta? Det där gör att jag måste ju titta efter vad är det Mose egentligen säger och texten vill säga. Och då tänkte jag att vi börjar med att ta reda på vad de här orden syftar på. Och då får man läsa lite mer i femte Moseboken. Och den är ju till sin form ett tal av Mose som på ett sätt är en sammanfattning av andra, tredje och fjärde Moseboken. Och på latin så heter ju femte Moseboken Deuteronomium, som betyder den andra lagen. Och just i det här fjärde kapitlet så påminner Mosefolket som han har framför sig om vilka stora privilegier och välsignelser man har fått genom allt det Herren har gjort när han har befriat dem ur slaveriet i Egypten. Och tidpunkten är ju strax innan de 40 åren i öknen har tagit sin ände. Och Mose ska lämna dem. Han får ju inte följa med över Jordan in i Kanaans land. Mose påminner om att Gud har utvalt Israel till sitt eget folk, som han vill visa sin storhet och helighet genom för andra folk. Han påminner om att de har på ett unikt sätt har fått en lag att leva efter. Och om de verkligen lever efter lagens intentioner så utlovas de en trygg framtid i det land som Herren har lovat att ge. Han har lovat det genom patriarkerna Abraham, Isak och Jakob. Landet Kanaan som flödar av mjölk och honung. Och Mose säger i den första versen i fjärde kapitlet: och nu Israel, hör de stadgar och föreskrifter som jag lär er för att ni ska lyda dem. Då får ni leva och komma till det land som Herren, era fäders Gud, vill ge er. Och ni får ta det i besittning. Ja, det finns stora och härliga löften förknippade med den himmelska gåva som de 10 budorden är. Och det är de det handlar om i första hand här. Och efterföljelsen av de 10 buden ska vittna om Guds storhet i världen. Och det är ju huvudsyftet med att Gud utväljer Israel till sitt specifika folk. De har en uppgift att visa vem den allsmäktige guden är. Och för det här uppdraget så är lagen ett viktigt och nödvändigt verktyg. Och med gåvan och med löftena som Herren har gett och ger så finns alltid ett men. Ett men som följs av en tydlig varning. För om man inte lever efter lagen och Guds goda vägledning, då får det katastrofala följder. Om man bryter förbundet som upprättats vid Sinai och sen bekräftas vid flera tillfällen under de 40 åren i öknen, så säger Moses så här: så tar jag idag himmel och jord till vittnen på att ni snart ska utrotas från det land ni tar i besittning när ni går över Jordan. Ni får inte leva länge där. Ni kommer att gå under. Herren ska skingra er bland folken och bara några få av er ska leva kvar hos de främmande folk dit Herren driver bort er. Det hemska och obehagliga i det här är inte bara att man ska spridas ut bland folken och bara ett fåtal blir kvar. Det värsta är ändå avfallet. Avfallet som förutses i den kommande versen. Där kommer ni att tjäna gudar som är tillverkade av människohänder. Gudar av trä och sten som varken kan se, höra, äta eller lukta. Att överge den levande guden för gudar som inte är, det är att välja döden istället för livet. Trots alla goda löften, trots alla fantastiska föresatser, trots alla välsignelser och tydliga varningar för vad som händer när man lämnar Guds väg, så sker det gång på gång. Inte bara Israel då, utan vi riskerar alla ständigt att vika av från den goda livsväg som Herren vill leda oss på. Det är alltså i främlingskapets förskingring och förnedring man ska komma till besinning och återigen söka sig tillbaka till Gud. Ja, när vi läser det här och erinrar oss Israels historia och samtidigt vår egen historia, så ser vi att det är en ständig växling mellan uppgång och fall. Vi lovar dyrt och heligt att alltid lyda Guds vilja, men allt för snart faller vi tillbaka i gamla eller nya synder. Och inte minst så skaffar vi oss andra gudar vid sidan om den ende. Gudar som varken kan se eller höra, äta eller lukta. Men vad de kan, det är att förleda oss att tro att vi kan och klarar allt på egen hand. Att vi är vår egen lyckas smed och inte längre behöver Guds stöd och vägledning. Alltså det som är ur synden och lockelsen, som ormen säger till Eva, skulle väl Gud ha sagt. Men efter alla de här varningarna och tråkiga framtidsutsikterna som Mose berättar om för folket och om hur vi människor är och fungerar, så kommer ändå det fantastiska evangeliet i texten. Glädjebudet att fast vi ofta och allvarligt sviker våra högtidliga löften, så gör inte Gud det. Gud sviker aldrig. Och nog är det ganska märkligt att vi måste hamna i stora svårigheter innan vi förstår och verkligen söker oss tillbaka till Gud när vi har kommit på avvägar. Och det är ju ganska sorgligt, eftersom vi ofta gör oss så illa och far så illa när vi är vid sidan om Guds vilja. Men här är också en del av den situation som drabbar oss när vi lever i den värld, mitt i den värld som på många sätt försöker dra oss bort ifrån livets Gud och framhäver vårt ego istället. Alltså när vi själva blir alltings mått och centrum, då blir det inte bra. Mose säger och lovar: men där, i det nya landet, ska du söka Herren din Gud, och du ska finna honom om du frågar efter honom av hela ditt hjärta och med hela din själ. När vi söker Gud för hans egen skull, när hjärtat är uppriktigt och vi verkligen insett och bekänt vår oförmåga att själva reda ut den situation vi har försatt oss i, ja, då finns Herren där. Precis som han förstås alltid har gjort. Han är ju aldrig långt borta från oss. Och profeten Jeremia skriver så här: när ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Jag ska vända ert öde och samla in er från alla de folk och alla de platser till vilka jag har fördrivit er, säger Herren. Jag ska låta er återvända till den plats jag har förvisat er från. Egentligen, tycker åtminstone jag, så är Guds tålamod med oss obegripligt. Men det är detta som är den gudomliga kärlekens signum. Den ger aldrig upp. Den kan inte ge upp, därför att kärleken är Guds sannaste väsen. Och Gud kan inte ge upp sig själv. Men också det här att vi förr eller senare återvänder till Gud finns med i den cykel av uppgång och fall som hör mänskligheten till. Den stora katastrofen är inte att vi faller, utan den kommer om vi inte vänder om och vänder tillbaka. Alltså inte vill resa oss igen när vi har fallit. För då går vi verkligen förlorade. För utan Gud så är vi utlämnade åt död och förintelse. Och Mose säger: när du är i nöd och allt detta drabbar dig i kommande dagar, ska du vända tillbaka till Herren din Gud och lyssna till honom. När vi vänder oss om, när vi besinnar oss och lyssnar till den gudomliga rösten som hela tiden lockar oss tillbaka, när vi ser upp och möter röstens kärleksfulla ansikte i Jesu gestalt och fattar tag i den utsträckta hand som alltid funnits där fast vi inte sett den eller brytt oss om den, ja, då drar han oss upp och ställer oss på nytt på fast mark. Vi ges en ny chans, helt enkelt. En ny chans att förnya våra löften och återigen gå in i det förbund som Gud har upprättat med sin älskade mänsklighet. Och att det här är en verklighet som vi kan våga lita på, det bekräftas i textens sista vers, som ger oss en gudsbild som många människor faktiskt inte tror finns i Gamla testamentet. Där vi läser: ty Herren din Gud är en barmhärtig Gud, och han ska inte överge dig eller låta dig gå under. Han glömmer aldrig det förbund han ingick med dina fäder och bekräftade med ed. Det är så här vår gode Gud och skapar är. Och det där kan vi med all önskvärd tydlighet se när vi ser på Jesus, som ju också säger: den som har sett mig har sett Fadern. Herren vår Gud är en barmhärtig Gud som aldrig överger oss och inte kommer att låta oss gå under. Och jag tror att det var det här som Maria i Betania hade upptäckt, som vi hörde Åke läsa om. Hon hade sett in i Jesu kärleksfulla ögon och mött en kärlek som ser bortom alla fall och all förnedring som en människa kan hamna i genom livet. Den kärlek som ser att i var och en finns en gudomlig avbild som behöver lockas fram för att livet ska bli helt. Och det är när vi vet att vi är sedda och älskade som också vår vilja att följa Guds bud växer. Men det där händer inte genom våra egna ansträngningar, utan det är främst en gåva genom den helige ande. För anden är verkligen vår hjälpare i det här sammanhanget. Och Jesus säger om anden i Johannes 14: Men hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Och genom profeten Hesekiel så säger Herren, med min egen ande ska jag fylla er. Jag ska se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. Det är bara med andens hjälp som det är möjligt för oss att välja det som är sant och rätt och leva det liv som Herren vill att vi ska leva som hans barn i världen, som ett vittnesbörd om hans stora kärlek och nåd. Om vi tänker på systrarna i Betania, just i det där ögonblicket som evangelietexten beskriver, så kan vi konstatera att man kan se på Jesus på väldigt olika sätt. Maria använder den andens gåva hon fått för att ta till sig och minnas vad Jesus har att säga, och hon ser på honom med kärlek där hon sitter. Och då kan hon också ta emot hans kärlek och liv. Marta däremot har just då en annan tanke när hon ser på honom. För hennes blick och ord är uppfordrande, och hon vill ha hjälp att tillrättavisa sin syster. Hon säger till Jesus, säg åt henne. Och när vi ser på Jesus på det sättet, då får vi ingen hjälp, för han är inte vår springpojke. Jesus är vår kärleksfulla frälsare och vän som längtar efter att ständigt få möta oss ansikte mot ansikte i ett förtroligt samtal och i en gemenskap som helgar och helar våra liv. Ett möte som gör oss till lärjungar och vittnen om hans kärlek. Han har gett sitt liv för att bevisa sin och faderns kärlek till oss. Så vad är egentligen mer naturligt än att vi ser upp till honom med kärlek och längtan att besvara hans kärlek till oss? Och den här längtan, den här kärleken och viljan är gåvor att be om och som Herren gärna ger oss genom sin ande. Och då får vi samtidigt modet och insikten att vända oss bort från synden, erkänna våra felsteg och verkligen ta emot hans hjälp för att kunna leva så att vi når målet och meningen med våra liv, att vittna om hans storhet och en gång av nåd få förenas med honom i Guds eviga och underbara rike. Ja, efter den här lilla turen i och genom Guds ord så kan vi förhoppningsvis slå fast att det enda nödvändiga i livet är att lyssna till Guds röst. Att ta emot andens ledning och följa Jesus genom att ha blicken fäst på honom som är vår tros upphovsman och fullkomnare. Och när vi med uppriktigt hjärta ber och är lyhörda för Herrens vägledning, ja, det gäller också för oss Guds löften om att förbundet han har slutit med oss genom Jesus, det gäller för alltid. Och till sist ett par verser ifrån Lukas 10 kapitel. En laglärd som ville sätta Jesus på prov reste sig och sa, mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa, vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, om hela din själ, om hela din kraft, om hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa, det är rätt, gör det, så får du leva. Amen. Tack Jesus för att du vill vägleda oss och du vill leda oss på den rätta vägen. Hjälp oss att ta emot alla de gåvor som du vill ge oss genom ditt ord, genom din ande. Och Herre, hjälp oss att vara så ödmjuka så att vi vågar se och bekänna vår svaghet, vårt beroende av dig. Så att vi ständigt söker ditt ansikte. Fyll oss med en längtan att gå din väg, att göra din vilja, så att vi kan vara vittnesbärare i den här världen. Vara ett ljus för dem som lever i mörker. Amen.